Välkomna till Filosofisk podcast. I det här avsnittet kommer vi att diskutera social ontologi. Hur ska vi förstå den sociala verkligheten? Och vilka metoder bör vi som filosofer använda när vi teoretiserar om sociala entiteter och fenomen?
Så i det här avsnittet gästas vi av Åsa Burman, docent i praktisk filosofi, och Johan Brännmark, lektor i praktisk filosofi, båda här vid Stockholms universitet. Och vi som leder programmet är jag, Olle Rysberg, och Stina Björkholm. Och jag tänkte ställa den första frågan till dig, Åsa. Om du bara skulle introducera det här ämnet, kan du säga någonting om vad social ontologi är för någonting?
Just det. Ja, det är ett forskningsfält inom filosofi som behandlar naturen och existensen hos sociala fenomen. Det kanske låter lite abstrakt, och jag tänker något som är intressant är att vi faktiskt alla sitter här nu på Stockholms universitet, och ett universitet är ett typexempel på ett sånt här socialt fenomen.
Mm. Vill du fylla på någonting?
Ja, man kan väl möjligtvis lägga till att när man pratar om social ontologi numera så är det ofta då ett fält inom analytisk filosofi, medan många av de saker man talar om som väl så här generella abstrakta teorier om sociala fenomen har ju diskuterats både inom kontinentalfilosofi men också inom det som ibland kallas för social theory, sociologin och andra ämnen. Men, och analytisk filosofi har nog också historiskt sett varit ganska så här individorienterad. Men under de senaste decennierna så har många områden inom analytisk filosofi har rört sig liksom mer åt det sociala hållet. Och social ontologi som fält då är ett väldigt tydligt exempel på den här, vad ska jag säga, ökande sociala orienteringen bland även analytiska filosofer.
Mm, tack. Men om vi då ska börja och gräva lite djupare i några av de här sakerna som vi hittills har nämnt. Så ska vi börja med att kolla lite på det här med sociala fenomen eller sociala entiteter. Så Åsa, du nämnde då universitet som ett typexempel på ett sånt socialt fenomen. Vad är andra sådana exempel på sociala fenomen eller entiteter? Och vad har de gemensamt så att säga som gör att de är sociala?
Just det. Det de har gemensamt är ju att de är beroende av våra medvetande i någon mening för sin existens. Men de kan vara beroende av medvetande på olika sätt. Så om vi tar de här första exemplen med studenter, anställda och så vidare. Jag brukar tala om sociala fakta. Så det är ett faktum att jag är anställd vid Stockholms universitet till exempel. Jag tog mig hit med tunnelbanan och då var jag tvungen att betala med pengar. Och att jag kunde göra det är också en sån här social handling då. Och där tänker jag att vi, när vi börjar prata om sociala fenomen, så tänker vi ofta på de här som är liksom direkt beroende av vårt medvetande, som vi alla känner till. Alltså jag känner till att det finns studenter här, att jag har rätt att gå igenom tunnelbanespärren för att jag har betalat och så vidare. Och de fenomen som jag kan tycka är lite extra intressanta, det är ju de som kanske medlemmarna av ett samhälle inte känner till existera, som vi upptäcker genom samhällsvetenskaperna och så vidare. Vi kan ju upptäcka ekonomiska mönster till exempel, eller olika sorters mönster om vad människor har och inte har. Så sociala fenomen kan vara beroende på medvetandet, det har de gemensamt, men på olika sätt då, direkt eller indirekt så att säga.
Ja, alltså det här med gränsdragning mellan sociala och icke-sociala fenomen är ju, kan ju vara lite klurig, och inom sociala ontologin så tenderar man ju att fokusera på fenomen som liksom baseras i någon slags, vad ska jag säga, samma eller koordinerade medvetandetillstånd hos olika människor. Men det finns ju djur, andra djur, myror, bin, som är högst sociala på vissa sätt då. Och de tenderar ju inte att studera inom social ontologi. Så att det är lite så här, det är en definitionsfråga vad man lägger i det här med socialt. Och socialontologer tenderar liksom att kanske titta på en liksom, lite högre ordning av sociala fenomenen än kanske allt det som, säg, biologer skulle klassa som sociala fenomen hos andra djur.
Om man tar ett sånt här exempel som pengar till exempel, som brukar vara standard i den här sortens diskussion. På vilket sätt beror det på våra medvetanden egentligen att en viss papperslapp är värd till exempel 100 kronor i Sverige? Kan man säga mer om hur det beroendet ser ut?
Dels finns det ju vissa regler kring detta, eller konstitutiva regler, att vissa saker räknas som pengar och inte, och hade jag försökt göra pengar hemma med mitt köksbord så hade det varit dåligt, och det hade varit så att säga falska sedlar eller mynt eller någonting i den stilen. Så på något vis så finns det några regler vilka entiteter som kan skapa de här pengarna. Och sen så beror det ju viss del också på att vi som medlemmar av samhället behöver ju acceptera den här entiteten som att det är den som kan skapa pengar och inte jag själv hemma vid mitt köksbord till exempel. Och sen förhåller vi oss, när pengarna väl är skapade så att säga, så förhåller vi oss också till enskilda instanser av de här pengarna när vi går runt och köper och säljer saker. Och det är ju också spännande att tänka, tycker jag, lite där från individperspektivet. Igår hade jag ett möte med banken, för jag är kassör i bostadsrättsföreningen, och då diskuterade vi räntor och pengar och hur vi ska göra med allting. Och där är vi som individer väldigt fastlåsta. Jag kan ju liksom, jag måste ju förhålla mig till det här systemet, men på kollektiv nivå skulle vi ju kunna göra om det. Så jag tänker, med de här sociala fenomenen så är vi ju kollektivt fria, men som individ är det ju nästan lika starkt som någon form av naturlag, för det kommer hända massa saker om jag inte gör som banken säger med föreningen, säljer mina egna pengar.
Pengar som exempel är ju kanske också ett tydligt exempel på hur någonting, om vi nu tar dem så här, den gamla typen av pengar som sedlar och liknande, nu använder vi ju dem ganska sällan nu för tiden, men så är det ju, så har vi någonting som, jag menar, egentligen är värdelöst, det är en papperslapp bara, men ändå så blir det plötsligt väldigt värdefullt, och det värdet, ja, det måste ju komma någonstans ifrån, och det är ju nästan som en slags magi att någonting som är helt värdelöst, har knappt några användningar, kan plötsligt bli väldigt värdefullt. Och då beror det ju på att vi har de här lite synkade trosföreställningarna, synkade idéerna om att den här lappen, om jag ger den till någon så kommer den personen att ge mig saker tillbaka. De sakerna kanske har värde, lite mer reellt värde. Men så länge alla då tror att de här papperslapparna är värdefulla, så kommer de att vara värdefulla. Slutar vi att tro att de är värdefulla, så kommer de att sluta vara värdefulla. Så värdet upprätthålls väldigt tydligt av vad vi tror om dem. Och det är ju också så att det här är någonting som kanske mer ekonomer tittar på, att olika typer av förväntningar vi har spelar också då roll på hur värdet påverkas. Så har vi olika förväntningar på hur värdet kommer att utveckla sig, så kan de ju driva inflation, som är ju någonting vi pratar om ganska mycket i Sverige och världen just nu. Så kan våra förväntningar spela roll också, vad som händer med värdet på pengar. Så det, pengar är ett väldigt så här tydligt exempel på någonting som är starkt beroende på innehållet i våra medvetanden.
Och skulle ni säga att det är det, eller ni kanske redan har sagt det, men är det korrekt att säga då att det som är gemensamt för alla de här sociala fenomenen som diskuteras i det här området, och kanske till och med det som man kan använda för att definiera vad ett socialt fenomen är, till och med, är just det här att de beror på våra attityder gentemot de här objekten på olika, ibland kanske ganska komplexa sätt, men ändå på olika sätt. Då.
Ja, alltså det är väl ofta det som man har fokuserat på, och sen är det kanske mer ibland en fråga om, vad ska jag säga, direkta, indirekta beroenden. Så att värdet hos den här papperslappen, det kanske beror ganska direkt på att vi tror att det här är en sedel, den är värd 1000 kronor eller vad det nu är. Medan däremot sådana här saker som inflation, det är ju ingenting som vi går och tänker sådär att inflationen i Sverige är 5% och så plötsligt blir den 5%. Utan inflationen är på något sätt ett liksom makrofenomen som beror på massor med liksom mikrobeteenden och föreställningar hos oss på mikronivån. Så det kan ju finnas ett typ av indirekt beroende. Sen är det möjligt att det kanske finns andra saker som är fortfarande ska räknas som sociala, men som inte ens är medvetet beroende på det indirekta sättet. Men de tenderar inte att vara så, i så fall så diskuterade i alla fall inom den sociala ontologin.
Och där kan man väl också säga att det finns någon sorts skala i fältet. Hur stark syn har man på de här kollektiva attityderna? Allt från Margaret Gilberts arbete, att man måste ha någon sorts ganska stark gemensamt åtagande eller joint commitment, pratar hon om. Och då blir det ju så, ja, en viktig forskningsfråga i fältet är ju det här, vilka är de sociala fenomenen? Hur ska vi karaktärisera dem och hur skiljer de sig från naturliga fenomen? Medan andra kanske säger, så länge du har någon annan person eller agent i åtanke så är det ett socialt fenomen. Så hela skalan finns ju där kring de här kollektiva attityderna.
Är det också så att vissa fenomen man studerar kan vara lite både och, så att säga? Alltså jag tänker till exempel, pratar man väl mycket om kön, och då pratar man ju både om då den biologiska aspekten av kön, men också den sociala aspekten, alltså av kön eller gender då, skulle man skulle säga på engelska. Finns det intressanta saker att säga om det, om den relationen mellan det naturliga och det sociala? Att saker kan vara både och?
Alltså, ja, det finns nog många saker att säga om det. Jag menar, ett vanligt sätt bland socialontologer att prata om de här fenomenen är ju liksom lite nästan som att det är en typ av projektion från oss på vissa kanske ofta fysiska ting där vi ger dem en viss status. Så vi talade om papperslappen tidigare. Ja, men det måste ju ändå finnas en papperslapp för att det ska kunna, liksom, vi ska kunna börja låtsas att den här har, eller hur man nu ska uttrycka det, att den här har värde. Och på samma sätt är det så att idéer om sociala idéer om kön, ja, men de projiceras ju ändå på människokroppar. Så att det behöver ju finnas någonting där. Sen kan vi ju börja liksom prata om digitala pengar och liknande. Så eventuellt är den här kopplingen till fysiska saker inte fullt så starkt. Men åtminstone en del av de här tydliga exemplen på social konstruktion handlar ändå om sätt att förstå olika fysiska ting på. Och det behöver inte heller bara vara den här rena projektionen, utan det kan ju också vara så att vi formar den, vad ska jag säga, materiella verkligheten på olika sätt. Så vi nämnde universitet tidigare. Ett modernt universitet är ju massor med så här byggnader, det är lärosalar, det är kontor, det är datorer. Alltså det finns ju mängder. Plockade vi bort alla dem så skulle liksom vi inte kunna ha universitetet. De har vi ju byggt och format och ställt ut på olika sätt och liksom format den fysiska verkligheten på ett sätt som möjliggör det här sociala fenomenet universitet. Så där är det ju definitivt ett typ av samspel.
Man kommer tillbaka till Johans tidiga poäng här om det här med magin i någon mening eller på vilket sätt vi skapar de sociala fenomenen. Där tänker jag med andra sorters djur, om man inte har den här förmågan att symbolisera någonting som någonting annat, då är du ganska låst vid den fysiska verkligheten i någon mening. Jag tänker mig att myrorna i myrstacken, de har sina barr eller vad de nu bygger myrstacken av att hantera på något vis, och det är så mycket de kan hantera det. Men om vi plötsligt då kan bestämma att vi räknar den här grejen som någonting annat, då är det egentligen bara vår fantasi som sätter gränserna och andra människors acceptans av det vi har kommit på, så att säga. Så jag tänker att vi människor i den meningen är frikopplade från den fysiska verkligheten på ett sätt som andra djur inte är. Och då kan vi också skapa en hel mängd andra sorts saker.
Och vi skapar ju också olika typer av handlingsalternativ som inte skulle existera annars. Så att till exempel att gå en kurs på ett universitet, det är liksom inte, det är inte en handling som finns liksom om vi plockar bort alla de här moderna sociala fenomenen. Utan den kräver att det finns institutioner på plats. Och det här gäller egentligen massor av saker vi gör till vardagen. Jag menar Åsas exempel tidigare här på att liksom, vad var det, åka tunnelbanan eller något sånt här. Va? Ja, men den bygger också på att det finns idéer om vad är en biljett och liksom massor med sådana här. Hela tiden, hela vår vardag är liksom helt genomsyrad av att vi utför olika handlingar som... Handlingarna skulle inte ens, de skulle inte ens finnas som alternativ om inte alla de här sociala institutionerna fanns.
Så det finns ju sådana här, om pengar är ett typexempel på något socialt, så finns det antar jag typexempel på sånt som inte är socialt, och som uran eller någonting. Alltså den här pennan här som jag har i handen skulle inte bli uran även om vi alla började klassa den som det är. Och sen finns det sådana här intressanta saker där det är lite svårt att säga ifall det ska räknas som socialt eller inte, som Stina nämnde, kön till exempel, då, eller genus eller vad man vill kalla det för. Då. Och vad kan vara liksom gångbara argument för att avgöra en sån typ av fråga? Hur kan man argumentera för att något visst fenomen är socialt eller inte, när det är oklart på det här sättet?
Jag vet inte om det är en viktig fråga egentligen, eller kanske rent av att det kanske inte är en fråga som där egentligen finns ett absolut svar på. För att som vi pratade om tidigare så finns det nog inte någon sån här entydig innebörd av det här, vad det är socialt, utan saker och ting kan vara socialt på lite olika sätt, kanske lite olika grad. Och att då liksom dra den här skarpa linjen mellan liksom, det här är socialt, det här är inte socialt. Alltså man kan ju göra det om man vill, men då ska det väl gärna ha något syfte, att man vill sortera saker på ett visst sätt för att göra någonting annat. Och då får man helt enkelt ta fram ett kriterium på vad som räknas som socialt med avseende på på det syftet i så fall.
Där tror jag också att forskningsfältet dels har använt för snäva, eller en viss sorts exempel på det som är socialt, där man just har använt pengar som ett standardfall. Och då har man haft den här typen av direkta saker i åtanke. Då har man missat, tycker jag, de här mer indirekta sociala fenomenen. Och sen skulle jag säga att det är delvis också en teoriberoende fråga. Vilken sorts teori du har bestämmer lite eller påverkar i alla fall vad du ser som de sociala fenomenen. Så det är ganska intressant metodologiskt att vi kanske inte har någon direkt intuitiv förståelse för den klassen av saker från start heller.
Tittar man på utvecklingen inom fältet så är ju liksom en del av den här tidiga sociala ontologin som kanske kommer slutet av 80-talet, en bit in på 90-talet, då finns ju gärna en vilja att liksom hitta nästan som en form eller en grundprincip för allt det sociala. Och då blir det till viss del så att om man ska försöka se på det projektet så är det ofta bra att försöka snäva in studieobjektet ordentligt. För att ju mer man släpper in, desto spretigare blir saker, desto svårare blir det att formulera den här formen för hur det fungerar. Och rörelsen i fältet har nog i så fall varit mer mot att erkänna den här spretigheten tydligare och tydligare. Och ett exempel på då är ju, det är ju det här som numera talat om som icke-ideal social ontologi, som plockar bort en del av de här liksom abstraktionerna och förenklingarna som kanske kännetecknade äldre social ontologi.
Ja, Åsa, du har ju nyligen släppt en bok om just det ämnet, icke-ideal social ontologi. Vill du säga lite mer om den distinktionen då mellan vad som då kan kallas ideal och det som kallas icke-ideal social ontologi?
Absolut. Så det första och enkla sättet att karakterisera det är väl att säga att ideal social ontologi bygger på en syn på samhället där människor är överens om det mesta. Det är en väldigt ljus bild av samhället. Folk är eniga om de sociala institutionerna de skapar, vilka som ingår i gruppen, och man tittar mycket på fördelarna med en institution. Som Johan sa tidigare så kan vi bara sitta på det här universitetet för att vi har lyckats skapa en institution som löser någon form av samordningsproblem helt enkelt. Så det är man väldigt fokuserad på, man är väldigt fokuserad på de här kollektiva föreställningarna. Medan icke-ideal social ontologi tittar också på de lite mörka sidorna av institutioner. Så där har man ju att institutioner kan ju verka för att förtrycka vissa. Vissa människor får stora fördelar av institutionerna, men andra kanske får stora nackdelar av institutionerna. Så ta familjen som en exempel, eller äktenskap. Det används väldigt abstrakt som ett standardfall. Men det finns ju också mörka sidor av de här institutionerna. Man kan säga att en karaktärisering är att säga att ideal social ontologi är ganska tyst om olika sorters illegitima maktrelationer, medan icke-ideal social ontologi har lite sökljuset på dem, eller i alla fall fokus på dem.
Och ofta inom ideal social ontologi, och det här finns ju motsvarande diskussioner om inom andra områden också, så jag menar, bara i år har det kommit ut böcker som argumenterar för icke-ideal språkfilosofi, icke-ideal kunskapsteori och så vidare. Så det finns ju motsvarande diskussioner inom många delar av filosofin, men då har man också ganska så här abstrakta, idealiserade bilder av individer eller agenter som är väldigt så här, väldigt tunna karaktäriserade, kanske rationella beslutsfattare som har ett par, tre preferenser och den stilen. Medan icke-ideala sociala ontologer och icke-ideala teoretiker även på andra områden vill ju gärna beskriva mänsklig akademiker på ett rikare, fylligare sätt som personer med. Dels kanske de inte alltid är rationella, de har kanske komplexa intersektionella identiteter, de har olika typer av relationer som de är inbäddade i. Så att till viss del så är det så att den här gamla skolans abstraktioner för hur agent fungerar, kan vara ganska kraftfulla för att kunna modellera saker. Så det finns liksom skäl för att anamma sådana, görs även inom som nationalekonomin. Men problemet är ju alltid då att man kanske på något sätt tappar vissa aspekter när man abstraherar på det här sättet. Så de icke-ideala socialontologerna tenderar alla då att tycka att det går lite för mycket förlorat när vi modellerar på det sättet.
På de här etiketterna, ideal och icke-ideal, Men undrar lite vad exakt de är tänkta att symbolisera eller stå för. Det finns väl lite olika närliggande begrepp här då. Alltså ett är det här med idealiseringar och sånt som du är inne på, Johan. Alltså att man på olika sätt abstraherar bort från komplicerande detaljer för att kunna uttala sig mer generellt om någonting som händer och sådär. Och dels kanske i viss mån det här som du är inne på, Åsa, att man tänker på ideal som en sorts värderande sök. Man funderar på hur var det bästa sortens samhälle till exempel, eller där det inte finns orättvisor och förtryck och sådana saker. Vilken av de här bemärkelserna av ideal är det som är aktuell här? Eller är det kanske bara två i någon utsträckning?
Jag skulle säga inte den andra. Så distinktionen kommer från början, eller som jag har använt den, från Charles Mills kritik av liberal politisk filosofi. Så det, ja. Och där är han ju inne på att John Rawls och andra teoretiker, dels finns det en metodologisk kritik att vi liksom, om vi håller på att försöka hitta den här abstrakta rättvisan eller idén om rättvisa, så kommer vi aldrig till de faktiska orättvisorna och kan hantera dem. Och just som Johan var inne på tidigare, att när vi idealiserar agenterna, kanske tillskriver dem egenskaper de inte har, de är fullt rationella, eller också abstraherar bort vissa egenskaper, då kommer vissa sorters orättvisor och förtryckat på förhand liksom försvinna från bilden. Så jag skulle säga att i fältet socialontologi så ideala socialontologer, de har fortfarande en deskriptiv metafysik. De vill hitta en beskrivning av det sociala. Så det är inte normativt i någon mening alls där, utan det är mer att man idealiserar och kanske abstraherar bort. Om vi tar ett standardexempel igen, president till exempel, ett exempel som har använts mycket. Då kan man ju där tänka på, om man bara använder det, the president of the United States, då abstraherar vi bort till exempel alla egenskaper. Vilket kön har de här presidenterna haft? Och då blir det inte tydligt att ingen kvinna har någonsin varit president i USA till exempel. Och där skulle kanske då icke-ideala sociala ontologer säga att vissa abstraktioner, vi måste såklart göra abstraktion, abstrahera, men vissa är väldigt problematiska för det just ger en för ljus bild av samhället där folk är eniga och går på picknick tillsammans kanske, snarare än har också revolutioner faktiskt.
Och jag menar, även om de här två aspekterna som Olle lyfter här nu, de är skilda från varandra, och det kanske framförallt är den ena av dem som kännetecknar ideal socialontologi, så är ju, och som är, tenderar att vilja vara deskriptiv snarare än liksom föra fram ideal, så är ju den kritik som finns hos Mills av idealiseringar, den är ju att det blir en slags implicit normerande. Att det har en typ av ideologisk funktion att, vad ska jag säga, rättfärdiga, försvara den rådande ordningen genom att osynliggöra problem med den rådande ordningen. Så att i ett liberalt samhälle där alla personer då på pappret har lika rättigheter, så kan det fortfarande finnas en mängd strukturella orättvisor som kännetecknar det. Det kan finnas olika typer av historiska orättvisor som gäller ras, som gäller kön. Och om vi lyfter då abstraktionsnivån på ett sätt som liksom höjer oss ovanför det, ja, men då bidrar vi som ontologer till att osynliggöra den typen av strukturella orättvisor. Så även om vi liksom sådär kan säga så här, oh, men jag är bara deskriptiv, jag bara beskriver, jag har bara råkat abstrahera och idealisera lite, så blir ändå liksom effekten av det är någonting som får normativa dimensioner.
Nej, för i sak så verkar det inte finnas något principiellt hinder från att tänka på till exempel förtryck eller maktstrukturer på ett ganska abstrakt sätt. Man skulle kunna ge någon väldigt enkel modell förmodligen för vad som händer när olika personer förtrycker andra personer och sådär. Men problemen kanske uppstår när man just abstraherar på ett sådant sätt som tenderar att medföra att man förbiser den typen av mörka sidor som du beskriver.
Jag tror både det, men också faktiskt vilka exempel man väljer ut, och att man alltid använder samma sorts exempel på sociala fenomen då. Så det finns ett par standardexempel, pengar och presidenter och universitet till exempel. Men alla de sakerna är ju direkt beroende på våra överenskommelser eller föreställningar i någon mening. Och många av de som sysslar med icke-ideal socialontologi är ju också intresserade av lite mer ja, mönster som folk inte känner till i samhället. Till exempel kan vi tänka på klass som ett sånt mönster, eller vad, om det finns olika möjligheter för kvinnor och män som vi kanske upptäcker genom statistisk analys och så vidare. Så dels tror jag att det finns en formskillnad här, att man också vill titta på den typen av mer osynliga fenomen som vi inte nödvändigtvis då känner till när vi är medlemmar av ett samhälle. Så kan man ju också, tycker jag, här fundera lite på vilka är de begrepp som spelar huvudrollen i de olika teorierna. Så vi har tidigare pratat mycket om det här med kollektiva föreställningar i någon mening. Jag skulle också säga att i icke-idealsociologi så går man allt mer kanske mot också makt som ett av de centrala begreppen. Och tittar vi på samhällsvetenskaperna så är det ett centralt begrepp även där. Så det är också en fråga om, jag tror på alla nivåer finns det en oenighet metodologiskt. Hur ska vi gå tillväga? Vilken nivå tittar vi på exemplen? Hur fylliga är exemplen? Vilka är de sociala fenomenen både på innehållsnivå och på formnivå i någon mening då? Och kanske också adekvansvillkoren för teori, eller vad ska vi som teoretiker göra? Och ser man den här risken till exempel som Johan diskuterade, det tror jag kanske att lite fler ideala sociala ontologer inte ser den risken på samma sätt eventuellt. Mm.
Men det är ju helt sant att den här typen av kritik, den bygger ju inte på exakt vilka möjligheter finns det att arbeta givet att man idealiserar och abstraherar på vissa sätt, utan den riktar in sig på en mer konkret tradition och så här har man arbetat med idealiseringar och abstraktion. Och nu kanske vi glider då lite utanför en social antologi, men tar man Mills kritik så är den ju i stor utsträckning riktad mot Rawls och Rawlsianska politiska teoretiker. Och där finns ju, hos Rawls finns ju en uppdelning mellan idealteori och icke-idealteori. Och Rawls menar att vi behöver båda. Men jag menar, det som Mills lyfter fram, det är ju att vissa frågor då som rasorättvisor, det är ju sånt som då, jag menar, Rawls publicerar Theory of Justice 1971 och lever väl 40 år till ungefär. Och han redan i Theory of Justice så pratar han om att vi behöver också en icke-ideal teori, men han kommer ju aldrig till det. Så att jag menar, det är någonting liksom på något sätt, någonting har gått fel här i hur man tänker inom den här ansatsen. I princip kan man liksom komplettera den ideala teorin med det här icke-ideala, men de facto så tenderar det att inte hända.
Men det har alltså skett en svängning i det här nu på de senare åren, skulle ni säga, att det har det blivit en trend då att gå åt det här icke-ideala hållet i social ontologi. Hur länge har den i så fall hållit på, och vad är det för, har det skett några betydande framsteg sen den här vändningen?
Ja.
Åsas
bok. Just det. Nej, men, jag kommer tillbaka lite till också det här, vad är rollen hos teoretikern och hur ser socialontologer på sig själva och det man arbetar med och så. Och där har det ju, man skulle väl kunna försöka kategorisera fältet lite i då ideal socialontologi, icke-ideal socialontologi och sen en delmängd eller en del av icke-ideal socialontologi är någon sorts kritisk socialontologi som bygger mer på en marxistisk tradition. Och någonting som har hänt som är intressant och som jag inte var beredd på var att det har på ett vis skiftat ganska snabbt bland unga forskare i fältet, så många sysslar nu med icke-ideal socialontologi och särskilt den här kritiska sociala ontologin. Och där finns det en intressant skillnad kanske i hur man ser på sig själv och sin verksamhet. Så kritiska sociala ontologer tänker ju att adekvansvillkoret är att förändra också den sociala verkligheten, medan jag skulle säga för mig själv handlar det fortfarande om att beskriva, att försöka ge en korrekt beskrivning. Så jag tror att en skiljelinje och en spänning i fältet är snarare mellan kritisk social ontologi och annan icke-ideal social ontologi i vad är syftet med teorierna och vilken standard håller vi dem mot? När har en teori misslyckats, så att säga, och när har den lyckats? Och sen, som Johan sa, så är jag också inne här på att de här sakerna kan ju såklart samexistera. Det beror lite på syftena. Vill man ha en analys av kollektivt ansvar till exempel, då kan det vara vettigt att idealisera och verkligen försöka förstå vad är en kollektiv handling om vi kokar ner det till the bare bones på något sätt. Men vill vi ha en korrekt beskrivning av den sociala verkligheten och fungera som något sorts fundament eller grund för samhällsvetenskaperna, som många ändå är eniga om i både ideal och icke-ideal, att det är syftena, då tror jag att man måste ha en lite vidare bild på den sociala verkligheten och inte jobba allt för mycket enbart med kollektiva överenskommelser till exempel.
Det är ju alltid svårt att säga sådana här saker om vart ett fält är på väg och liknande, och både Åsa och jag är väl dessutom lagda åt att vilja bedriva icke-ideal socialontologi, så det, vi kanske man kanske skulle fråga andra också om tillståndet fältet, men jag menar, jag tror de flesta skulle nog hålla med om åtminstone att fältet har blivit mycket mer så här pluralistiskt. Socialontologi bedrivs på flera olika sätt, medan går man tillbaka säg en 20 år så var nästan likhetstecken mellan socialontologi och studier av kollektiv intentionalitet. Så är det inte längre. Och sen är det väl definitivt så att det som Åsa talade om tidigare också, som att den här kritiska socialontologin, och det är ju väldigt mycket Sally Haslanger, amerikansk filosof, som varit skolbildande där, och som just lyfter upp att faktiskt teoretisera utifrån vissa progressiva värden. Där man liksom fortfarande tror att någon typ av objektivitet är möjlig, men tror inte att det finns den här typen av objektivitet där man bara liksom kan på något sätt höja sig ovanför alla värden. Utan det är oundvikligt att ta ställning, och ja, då tar den bra teoretiken tar ställning för de rätta värdena då och teoretiserar utifrån dem. Det är definitivt en, och det tror jag man kan se även inom lite andra delar av filosofin också, att det särskilt bland yngre filosofer så är det liksom en vanligare hållning.
Det är ju väldigt intressant det ni är inne på nu båda två, det här med att man skulle kunna utvärdera en teori delvis utefter hur användbar den är på olika sätt, och om den kan användas för att förändra saker i samhället, orättvisor och sådana saker. En reaktion man kan ha som lite så här vanlig fyrkantig filosof är att ja, det där kan ju vara värdefullt och viktigt att göra sådana förändringar. Samtidigt, en teori kan vi utvärdera utifrån huruvida den är sann och rimlig och så vidare. Och sen ibland kommer den kunna användas för bra saker, ibland kommer den inte det då. Men det är inte någon kritik mot själva teorin ifall den inte kan det då. Men är det en sorts invändning som de här teoretikerna skulle tycka är inte övertygande?
Jag tror att just det är väldigt spännande, för fältet har växt oerhört snabbt, och när ett fält växer snabbt så kommer ju det finnas oenighet. Så jag tycker just att det finns en sån oenighet i fältet, alltså vad ska teorin och teoretiken göra och hur bedömer vi teorin? Jag skulle gå mer åt det första hållet, att vi vill ha en korrekt beskrivning, det är deskriptiv ontologi här, men jag menar det måste man få också syssla med olika saker, så jag tycker att det är just en sak som kännetecknar oenigheten i fältet, och ibland kan det då bli lite fel. Om man kritiserar en teori så måste man vara på det klara med, är det här en intern eller extern kritik av teorin? Vilka adekvansvillkor håller teoretiken själv teorin gentemot, så att säga? Så det är väl en sån här oenighet som är bra att lyfta upp.
Och sen tror jag nog att en del teoretiker som drar åt det här åt skulle nog, de skulle nog värja sig mot den här idén om att en teori kan vara bara så här sann rakt av. En teori är ju någon typ av liksom abstrakt, generell beskrivning av någonting, och den kan ju vara väldigt missvisande. Det kan den ju vara om den verkligen inte stämmer överens med de liksom lite mer fenomen som den ska beskriva. Men i och med att den gör den här typen av mer generell abstrakt beskrivning, så svarar ju den generella abstrakta beskrivningen svarar inte direkt mot någonting i verkligheten, utan det är liksom det är en liten berättelse vi gör om någonting som svarar kanske mot olika saker som har hänt, olika saker människor gör och liknande. Så det är inte så att det bara är liksom subjektivt. Men det är definitivt att det är ett element av tolkning som kommer in när vi formulerar teorier. Och att, jag menar, det här är ju någonting som även i en annan vetenskapsfilosofi så talar man ju om olika typer av förklaringsdygder som kan finnas hos teorier. Så att i teorival så är det liksom inte bara så här att så där, är den här sann eller ej, utan det kommer in i olika typer av mer värdeaspekter i hur vi väljer teorier. Så den stora, jag skulle nog säga att den stora skiljelinjen där kanske snarare är att det finns de som menar att de här värdeaspekterna, det är såna här epistemiska dygder bara. Och de som menar att nej, men det är också en typ av politiska dygder som vi måste ta in. Och det är liksom ett ytterligare steg. Och då, jag menar, jag är väl själv inte lagd att ta det steget, men jag tror att de som tar det menar liksom att det går inte att separera ut det politiska. Så att vi tar liksom alltid, åtminstone implicit, så blir det ändå alltid så att vi det vi säger kommer att vara politiskt laddat, det kommer att vara politiska implikationer, och då är det lika bra att liksom ta kontroll över den dimensionen och uttalat säga, men det här är dem. Men det betyder inte heller att det är det enda som räknas. Så att jag menar, det är inte så att vi väljer en teori bara för att vi tycker att den är politiskt attraktiv, utan den ska ju liksom funka på mängder av andra sätt också. Men sen når vi en punkt där liksom, ja, men vi skulle kunna teoretisera så, vi skulle kunna teoretisera si. Vi väljer det ena beroende på att det då är mer politiskt attraktivt.
Men skulle du säga att det gäller social ontologi som fält och kanske politisk filosofi, men inte andra filosofiska fält som ontologi, ren ontologi om den fysiska verkligheten, eller logik till exempel, eller ja, så andra ämnen inom filosofi, gäller det här dem också, eller är det något speciellt med just socialontologi i den här aspekten?
Det gäller väl i extra stor utsträckning socialontologi, i och med att man liksom verkligen man teoretiserar samhället, och i så mått som det finns orättvisor så finns de ju i samhället. Men jag menar, ja, exakt hur långt man vill gå här, det finns ju olika poststrukturalister som kanske skulle säga att vissa sätt att förstå logiken på påtvingar en typ av västerländsk hegemonisk rationalitet på saker och ting. Och den här, tar man någon som Haslanger, jag vet inte om hon skulle gå så långt, men jag menar, hon är ju definitivt en filosof som integrerar aspekter från det som kanske analytiska filosofer skulle kalla för kontinentalfilosofi in i vad som ändå på det stora hela är analytisk filosofi. Så det är ju också en sak vi ser här, att det sker lite mer gränsöverskridande arbete här. Så att gränsen för vad en analytisk filosof kan göra och säga har kanske då suddats ut lite. Så att jag tror det brukade vara så att analytisk filosofer skulle aldrig ta ord som ideologi i sin mun. Inte på det sättet i alla fall som någon som Haslanger gör. Men nu så är det, kan man hitta gott om exempel på det.
Just det, jag tänker också på den här, ja, vi har pratat en del om den här oenigheten, men de här sakerna kan ju också komma samman ofta. En sån sak som man kan fundera på här är klassbegreppet. Vi kan fundera på någon sorts social klass. Hur förhåller sig andra människor till dig? Kan du vissa kulturella referenser? Har du läst vissa sorts böcker och så vidare? Men sen finns det ju ekonomisk klass som mer har att göra med din relation till produktionsmedlen eller mer materiella villkor. Och där handlar det ju inte alls om folks föreställningar i någon direkt mening. Och det tror jag är någonting som är intressant här, att om man vill hålla på mer med det deskriptiva syftet, då skulle man säga att det är någonting missvisande med teorin om den inte förmår att fånga ekonomisk klass, för det är en så pass viktig aspekt av samhället. Och man skulle ju också säga med den här kritiska sociala ontologin att det är ju absolut centralt för politiska syften att förändra samhället i en mer rättvis riktning då. Så ganska ofta kommer ju det samman också. Mm.
Precis, även om man köper det här argumentet att filosofiska teorier kan ha den här typen av ideologiska effekter och hjälpa till att upprätthålla olika typer av orättvisa samhällsstrukturer, så behöver man nog inte nödvändigtvis gå ända till att man måste bli som, nästan som en aktivist. Utan det kan ju också, man kan ju också ha hållningen att det här helt enkelt är någonting man behöver reflektera över. Och kanske liksom försöka motverka genom att försöka se saker från flera olika perspektiv och så. Så att jag tror att den typen av resonemang behöver inte dras fullt så långt som en del filosofer gör dem nu. Men det är ju definitivt en typ av hållning i alla fall som har blivit vanligare.
Social ontologi studerar ju då den sociala verkligheten, det har vi ju etablerat. Och det gör ju också även andra ämnen och andra discipliner. Framförallt kanske samhällsvetenskaperna. Jag undrar, hur ska man tänka på den analytiska filosofins roll i det här? Alltså vad är det analytisk filosofi kan bidra genom social ontologi som de här andra ämnena då inte kanske gör? Eller som, ja, hur, på vilket sätt kan filosofer genom socialontologi eller genom filosofiska metoder förstå den sociala verkligheten?
Just det. Jag tänker ju dels såklart det vanliga svaret som filosofer brukar ge. Vi har ju begreppsanalysen där, kanske lite mer precisa begrepp. Men sen tänker jag också på vissa substantiella teorier som har utvecklats i närliggande fält. Som vi tänker språkfilosofi, talaxteori kommer in mycket i socialontologi där man använder vissa av de insikterna. Vi har ju det här med grupper och gruppers handlade, kollektiv handling som också är intressant på många sätt. Vi har så både substantiella teorier och själva metoden, helt enkelt den filosofiska begreppsanalysen. Sen kanske jag får jag göra en varning också här för filosoferna. Nej, men när jag höll på att skriva den här boken så slog det mig ju då att de här paradexemplen som används, som är väldigt mycket av samma slag, de gör också att vi får en väldigt snäv syn på samhället, och då riskerar ju teorin att inte bli generell även om vi försöker hitta någon sorts generell teori. Så vad jag faktiskt gjorde då med samhällsvetenskaperna, det var att jag beställde hem en massa böcker från alla samhällsvetenskaperna, och så läste jag dem ganska snabbt och så letade jag just efter vad menar samhällsvetarna själva är sociala fenomen. Så allt från nationalekonomi till antropologi till historia och så vidare. Och det som slog mig då var ju att de ofta just tittar på den här andra ordningens fenomen eller de indirekta fenomenen, de som beror av våra föreställningar men som kanske vi inte känner till då. Så det tycker jag också är att vi kan absolut bidra till samhällsvetenskaperna, men vi ska också ge akt på vad samhällsvetenskaperna kan bidra till oss då. Mm.
Ja, och sen är ju en svårighet när det gäller då att interagera och överlappa med samhällsvetenskapen, det är att samhällsvetenskaperna spretar ju ganska, ganska mycket, så det är ju, kan vara väldigt olika metoder som används, olika arbetssätt som används. Och jag menar, jag tror att filosofin och den analytiska filosofin och den sociala ontologin har kanske vissa empiriska vetenskaper eller samhällsvetenskaper som den har haft lite lättare traditionellt att interagera med. Så nationalekonomin med spelteoretiskt modellerande. Det finns ju Guala till exempel, är ju ett exempel på en socialontolog som är lite sådär ekonom och filosof. Så där finns en typ av viss dialog i alla fall. Kognitionsvetenskapen finns också en dialog med vad gäller frågor kring kollektivt handlande, kollektiv interpersonalitet, joint attention. Så det finns vissa sådana gränsområden där det ändå finns lite interaktion. Sen, där vi tror jag varit sämre är kanske lite mer sådana här områden som antropologi, etnologi, sociologi. Det är väl områdens fält som ofta i så mått som de har integrerat med filosofi, så är det kanske mer då det som ibland kallas för kontinental filosofi. Och jag menar, där tror jag väl att ett problem som har funnits inom den sociala ontologin då, det är just att man har gjort en typ av liksom så här väldigt abstrakt modellerande och också lite så här universalistiska ambitioner som ofta saknas i de fälten där man ofta arbetar med mycket mer konkreta saker och också arbetar med att det finns olika typer av tolkningar och där det kanske är intressant att titta på olika tolkningar av ett fenomen, medan liksom, den klassiska socialontologen kommer ju mer med så här förhåller det sig. Och att teoretisera på ett sätt som öppnar upp för det, att just att det finns den här typen av tolkningar av sociala fenomen. Att det inte bara finns här en serie institutionella fakta, utan att många av de sociala entiteterna de är öppna för olika typer av tolkningar. Det är lite mer sällsynt. Sally Haslanger som jag nämnde tidigare är väl en av dem som ändå har lite försökt interagera med de typerna av discipliner som antropologi, historia och liknande. Så att det är möjligt att saker och ting håller på att hända här. Men jag tror det också lite Det är till viss del en fråga om att liksom redskapslådan kanske har varit lite för låst till de här liksom mer klassiska metoderna som begreppsanalys och liknande.
Skulle du säga att den icke-ideala sociala ontologin är ett närmande då till det här tänkandet som du beskriver, mer än då den ideala?
Ja, men jag tror det, beroende på att när man börjar titta på människor och samhällen i lite mer så här konkret detalj, då blir liksom de discipliner som studerar de detaljerna, de blir intressanta. Jag menar, ta någonting sånt som, säg, äktenskap som institution. Det är någonting som till exempel Goala, som jag nämnde tidigare, modellerar på ett spelteoretiskt sätt, och vi kanske kan förstå äktenskapet som någon typ av lösning på ett koordinationsproblem på ett väldigt abstrakt plan. Men sen, boom, man zoomar in på olika samhällen, ja, men då har ju äktenskapet sett ut på jättemånga olika sätt, olika typer av normer, olika typer av praktik och liknande. Och då, liksom, då börjar sådana här redskap som spelteori börja bli svåra att använda. Utan då måste vi nog förmodligen plocka in idéer och resultat, men det kanske även redskap från ämnen som antropologi, etnologi, historia, som liksom arbetar med fenomen i liksom deras mer så här konkreta detaljrikedom. Jag tror inte det är svårt att se hur de här oerhört abstrakta redskapen ska kunna användas på den analysnivån.
Just det, och relaterat ser man ju faktiskt också vilka exempel som används i de här olika traditionerna. Så icke-ideal och särskilt kritisk socialontologi hämtar ju många av sina exempel från samhällsvetenskaperna. Så empiriska exempel från samhällsvetenskaperna används som en sorts introduktion till vad man ska diskutera, och sen så kommer man tillbaka i kontrast till kanske väldigt liksom stiliserade exempel då i ideal socialontologi.
Det här som ni var inne på tidigare rörande att typisk analytisk filosofi kanske historiskt har varit väldigt individcentrerad, kan det också bidra till att förklara varför man har kommit närmare vissa grenar av samhällsvetenskapen som ekonomi till exempel, snarare än sociologi eller sådär?
Jo, men det kan nog stämma, för att jag menar det här som brukar talas om som metodologisk individualism, som innebär att man liksom försöker ge förklaringar i termer av individers trosföreställningar, attityder, beteenden, har ju varit väldigt framträdande inom nationalekonomin. Och den delade hållningen, den här metodologiska individualismen, den har nog bidragit till att det blivit svårare. Och det är ju då en typ av hållning som har kritiserats mer också bland en del socialantologer. Haslanger, som jag nämnde tidigare, är en av dem. Brian Epstein, som är en annan sån tongivande socialantolog, har också kritiserat den här metodologiska individualismen. Utan då måste vi kanske tänka i termer av strukturer och system på ett sätt som inte bara går att reducera ner till individer. Och då närmar vi sådana här ämnen som kanske sociologi och liknande, och det sätt man arbetat där.
Så inom ontologin och metafysiken mer allmänt så har vi sett att det finns ett ökat intresse för sociala fenomen av olika slag. Och i någon utsträckning verkar det här också kunna hittas i till exempel språkfilosofi och kunskapsteori och sådär, att man fäster vikt vid sociala saker i de områdena. Kan man prata om en mer allmän, så att säga, social vändning kanske inom filosofin här, tycker ni?
Om man tittar institutionellt på vad som händer så är det intressant att se. Det finns konferenser i ämnet, en egen tidskrift i socialontologi, det finns många tjänster utomlands, många doktorander och så. Ämnet är absolut liksom en social vändning inom den analytisk filosofin, i den meningen att socialontologi har kommit upp som, ja, man ser det som ett av de huvudämnena, skulle jag säga, i USA nu. Så där finns det, och sen så kanske det också finns någon form av nästan moralisk vändning inom den sociala ontologin, att till exempel Catherine Jenkins har skrivit en bok som heter Ontic Oppression, så någon sorts ontologisk orättvisa. Allt fler tittar ju på, går det från analys av kollektiv handling till kollektivt ansvar och så vidare. Så även inom fältet så sker det en vändning mot moraliska normer, förutom de sociala då.
Ja, och jag menar, båda de här två, både en slags social vändning och kanske mer också en moralisk eller normativ vändning, tror jag man kan säga att, tar man till kunskapsteorin som exempel, så har det ju, och det har ju funnits ganska länge nu, så har social epistemologi blivit liksom ett väldigt betydande område. Där man just rör sig bort från den här idén om det, liksom den isolerade kunskapsinnehavaren. Och tittar väldigt mycket mer på hur vi som människor delar information, kommunicerar med varandra, når uppfattningar tillsammans. Språkdiversin har väl alltid varit relativt socialt orienterad, men även där så kan man ju se, och där kan man också se den här just den normativa vändningen. Så ett exempel är ju slurs, sådana här rasistiska tillmälen, den typen. Det har varit ett sådant stort område inom språkfilosofin. Och då börjar man liksom lite glida över till normativa fenomen på ett sätt som man kanske inte riktigt gjorde tidigare. Epistemisk orättvisa, ett annat exempel om du går tillbaka till kunskapsteorin också. Så där finns sådana här överlappningar mellan kunskapsteori och politisk filosofi eller moralfilosofi. Så det är en typ av lite så här upplösning mellan gränsdragningarna också här mellan vad vi i Sverige skulle kanske kalla då för teoretisk filosofi och praktisk filosofi, tycks ju också hända just nu när liksom många metafysiker kommer in på normativa fenomen. Och jag menar till viss del kanske också många vad vi skulle kalla praktiska filosofer då också kommer in på mer grundläggande metafysiska kunskapsteoretiska frågor. Så att den utvecklingen tror jag väl är hälsosam. De här sakerna är kopplade till varandra, de överlappar med varandra. Och i så mått som vi inte är fullt så strikta i våra subdisciplingränser, så tror jag det är för det bättre.
Är det delvis på grund av ett ökat intresse för sådana här mörka sidor som vi kallade det förut, som rasism eller förtryck av olika slag, som man ser det här i, även till exempel i kunskapsteori och språkfilosofi, tror ni?
Ja, men jag menar, om man tar som en känd amerikansk filosof, Jason Stanley, som är ett exempel på någon som liksom gått från ett kanske lite mer traditionellt filosofiskt angreppssätt till att liksom titta på ideologi, propaganda, fascism och nu senast då liksom icke-ideal språkfilosofi. Då är det ju lite så här en ökad medvetenhet om hur liksom den mellanmänskliga kommunikationen går ofta väldigt fel, och den är också ibland används just för att förtrycka människor. Det är liksom inte bara det här att vi delar information med varandra, utan hur vi pratar och hur vi interagerar med varandra har liksom alla de här andra och ibland mörkare dimensionerna, och att det är någonting som vi måste titta på. Och det är väl kanske till viss del också någon typ av insikt om att samhällsutvecklingen inte riktigt går. Jag menar, jag tror ändå traditionellt sett att många analytiska filosofer har haft en liksom lite framstegsoptimism, att det finns någon typ av rationalitet som gradvis liksom blir mer och mer framträdande i samhället. Och den synen har väl fått ett par, tre törnar den sista tiden.
Tack så mycket. Vi brukar avsluta varje avsnitt med att fråga våra gäster om de har några filosofiska rekommendationer. Åsa, vill du börja?
Ja, jag läser faktiskt just nu Charlotte Witts bok Social Goodness, The Ontology of Social Norms. Och vad hon gör är att hon pekar ut att filosofer har generellt såklart varit väldigt intresserade av moraliska normer och det moraliska börat, så att säga. Men hon menar att det sociala börat, sociala normer, de existerar i sin egen rätt. Vi kan inte reducera det till någonting annat, och vi bör sätta ett sökljus på dem och försöka förstå dem bättre. Så jag tycker den här boken är väldigt, väldigt intressant och spännande och rekommenderas varmt.
Tack. Johan?
Ja, alltså jag har ju nämnt Sally Hasslinger redan flera gånger under samtalet här, så att för att vara lite konsekvent då, så kanske jag också ska hålla mig till att ge Hasslinger som läsrekommendation. Och då är det som så att Hasslinger har, hennes hemsida är rätt så här fyllig och uppdaterad med pdf-er och preprints av hennes papers. Så att även om man inte så här jobbar vid ett universitet och har tillgång till såna här paywall-tidskrifter och liknande, så kan man komma åt det mesta hon har skrivit. Och ja, What is a Social Practice kanske, eller Culture and Critique, lite av hennes papper för kanske under de senaste 5 åren, så där tycker jag kan vara ett par vettiga papers att kolla på i så fall. Men man kan lite titta på, där finns liksom små abstracts och sånt också som man kan kolla på vad man tycker verkar intressant. Men i och med att hon är så pass tongivande för mycket vad som händer inom den yngre sociala antologin nu, och även kanske också liksom utmanar lite våra idéer om filosofi som många av oss som sitter här i rummet kanske fick oss till liv som grundstudenter en gång i tiden. Så tycker jag att hon är en särskilt intressant läsning.
Mm, tack så mycket. Och tack för att ni ville vara med i det här avsnittet.
Ja, tack så jättemycket.
Tack.
Tack, tack.
Filosofisk podcast görs i samarbete med Filosofisk tidskrift och bokförlaget Thales. Nästa avsnitt kommer om ett par månader. Hej då!